för tränare av Göteborgs universitet och RF SISU Västra Götaland.
Välkomna till en podd för tränare. Det här är del 2 med Jesper Sjöqvist och vi pratar fysträning. Och då tänker jag, när vi pratar med tränare på elitnivå eller på subelit, alla tränare, så säger man två olika saker. Det ena är att för att utvecklas då fysiskt eller alla typer av utveckling så måste man ligga på gränsen. Och det kostar, alltså det finns risker med det att ligga på gränsen fysiskt. Å ena sidan. Å andra sidan så är det viktigaste för utvecklingen inom idrott kontinuitet i träning. Så på ena sidan har vi att vi måste ligga på gränsen och det är riskfyllt. Å andra sidan är att vi måste träna kontinuerligt. Vad jag tycker eller vad jag ser är att oftast så vinner gränsperspektivet. Alltså man prioriterar risktagande för kontinuitet som alltid leder till också att det blir, alltså det slår över om man blir skadad. Hur ser du på detta? Är det någonting som du ser också?
Ja, jag tror den är lite mer idrottsspecifikt kanske. Åt vissa håll, framförallt i mätbara idrotter där man vet precis vad är bra och vad är dåligt. Så att säga, eller vad är världselit och inte. Då kanske man tenderar att gå lite mer åt det här, ligga närmare gränsen. Sen är ju faktum är elitidrottsverksamhet är ju inte nyttigt i längden, så är det ju. Det är ju inte hälsovårdsträning liksom. Så att man måste ju försöka kunna ligga så nära den gränsen. Men hur ofta gör man det? Det är ju där balansen och kunskapen från tränaren måste finnas. De som är bäst har ju den här, de kanske har läst och gjort allt möjligt också, men de måste ju ha den lilla fingertoppskänslan. Och jag lyssnade någonstans här om dagen just det här med erfarenheten. Jag lyssnade på en tränare som har varit med i 50-60 år i USA, som har varit med i många olika, och han sa liksom att det här att nu räcker det med några år som man är erfaren. Nej, men han säger jag är 50-60 år, jag är fortfarande lär mig saker. Så att där måste man ha med sin erfarenhet som tränare för att hitta det här, hur mycket kan jag pusha den här individen då för att ligga så nära den här, inte gå över gränsen men precis vid gränsen. Och ofta kan jag göra det per år, för ingen kan ju ligga där uppe hela tiden. För då blir det ju krasch till slut. Och där handlar det ju om framförallt att tränaren har sin erfarenhet, sin kunskap. Och framförallt att han kanske har byggt ett lag runt sig där han kan använda resurser som kan hjälpa till för att hitta balansen i vardagen för den här aktive. Om det är nutrition eller fys eller mentalt eller vad det nu kan vara då.
Men då kommer vi in på det här med gränsen, och går man nära gränsen så är det ju lätt att det kommer in sjukdomar men också skador, och när man blir skadad så ska man ju köra rehab och träffa sin fysioterapeut. Men idag är det ju många idrotter och många lag där man tar in fysioterapeuter som fystränare också, så att de får hand om liksom allting som ligger utanför det idrottsspecifika. Och där tänker jag, kan det finnas en, nu är du liksom på fystränarsidan, men kan det finnas en risk eller kan det finnas liksom en oförsiktighet i vem man bjuder in som fystränare, och hur ska man tänka, vad är det man vill ha som tränare när man vill ha någon som sköter komplementet så att säga?
Absolut, och det där är ju en trend som man har sett nu under åren, att och det är ju inte bara i Sverige, utan tittar vi utomlands så är det ju mycket att fysioterapeuten har ett ganska stort inflytande i idrottarens värld. Och tittar vi tyvärr i Sverige, så de som utbildat fysioterapeuter, de läser ju inte träningslära och den delen så många veckor. Det handlar ju om att behandla folk som har skadat sig. I min värld så är det väldigt viktigt att man då, om man nu har ett dubbelt ansvar som fystränare och fysio, så måste man kunna ta på sig två olika jackor. När det är fysioterapi så är det fysioterapi, är det träning så är det träning. Inte blanda ihop de där två och göra någonting mitt emellan, att det blir någon fysioterapeutisk träningspass, för den är inte utvecklande i längden. I grunden så är den fysioterapeutiska träningen, det är ju för att en människa som jobbar ska kunna komma tillbaka och jobba. Pratar vi på elitidrottsnivå, då ska ju de komma och utsätta sin kropp för någonting som egentligen är ganska onaturligt. Så att där måste man ju kunna veta mycket om progression och belastning och så vidare. Och i de situationer jag har sett bäst, där finns det ju oftast en fystränare och en fysio som jobbar väldigt nära varandra. Då blir det en optimal situation, tycker jag. Det är ju min egen åsikt då. Och jag vet redan för 30 år sedan när jag pratade med de här gamla uvarna som jag har lärt mig av och sa att nej, var en som har jobbat i Chicago Bulls. Han sa att fystränaren ska inte ha ansvar för mig. Vi ska ha en relation, men jag gör fysen, du gör fysioterapeutiska eller rehabträningen. Det var så, det sa han till sin general manager i Chicago Bulls. Så blev det. Och sen hade de en jättebra relation. För annars blir det kan lätt att någon lägger över och har för mycket inflytande och så blir kanske fystränaren låst i vad man vill utveckla. Och vi ser det i lagsporter framförallt. Tittar vi i England där de har gigantiska resursteam. Jag ser Arsenal har 14 fysioterapeuter runt sig och 4 fystränare. Och den som är head of performance är ju någon typ av medicinsk bakgrund. Kanske inte träningsbakgrund då. Och inom fotbollen ser vi ju efter de senaste 20 åren, det kom ut en studie nu att vi nästan fördubblat antal hamstringskador i fotbollen på 20 år. Men vi har tredubblat resursteamen runt folket. Och vad är det vi har gjort då? Vad är det som har hänt? Vi borde ha blivit mycket, mycket bättre på att träna. Men är det så, en hypotetisk fråga, har vi lagt träningsansvaret i de som inte har träningsutbildning? Kanske. Jag vet inte. Så att det finns en risk där. Sen om man kan ha ett integrerat team, det är det bästa, där vi jobbar tillsammans. Jag tycker att de som kan sin sak ska göra sin sak. Är man lite mitt emellan, precis som om man är tränare själv för ett lag. Jag kan inte fysträning, jag måste ta hjälp av någon. Eller jag hittar någon som kan i alla fall jag kan rekommendera. Det vi pratar lite grann om det här med, man slänger in ord för att det också låter bättre, som prehab till exempel. Vad är prehab? Ja, det är ju träning. Träning är någonting man gör före man blir skadad och sen ska göra rehab. Prehab är inget annorlunda. Visst, har du haft en skada kanske du måste göra vissa övningar som gör att du förbereder dig för din träningsprestation och tävlingsprestation. Men i min värld det är bara ett påhittat ord, tycker jag. Kalla det träning, kalla det för vad det är. Inget annat.
Nej, för du sa ju det förut att när jag frågade om vad fysträning var i förra avsnittet, då var det ju att det handlade om att hålla för den, bland annat att hålla för den belastning som man ska utsätta sig för i sin idrott. Och det innebär ju att det också är en form av prehab kan man säga. Så att den fysträning man gör är en prehab. Sen tänker jag på den här kopplingen som du säger mellan fysion och fystränaren när det är en skada. Och det är någonting som jag själv har stött på ganska ofta. Idrottare som skadar sig försvinner från min arena som tränare så att säga och sköter sin rehabilitering. Även om jag är inne i det och ser vad de gör och sådär. Så sen när kommer de tillbaka och säger att ja, men nu har jag varit hos fysion sista gången. Nu är jag klar, nu kan jag köra, jag vill anmäla mig till SM. Och så blir man så här, fast du har ju inte tränat. Är du förberedd för att göra det du ska? Även om man har tränat samtidigt som man är skadad så har man ändå haft vissa begränsningar. Och jag vet inte, är det där någonting ni stöter på också? Att de aktiva, liksom, man är så het på. Så man vill ju liksom börja direkt. Nu är jag inte skadad längre, nu kör vi. Och är det någonting ni ser att liksom, där behöver kanske fystränaren kliva in?
Ja, och framförallt skulle jag vilja säga att man vågar utsätta dem för en högre belastning än vad man kanske får om man bara går den rehabvägen så att säga. Du kan ju vara tillbaka och vara smärtfri och så vidare, men du håller ju inte riktigt kanske för prestation. Där har vi blivit mycket, mycket bättre. Och det jag säger inte att de flesta fysioterapeuterna jag jobbar med idag, de har ju ett mycket mer långsiktigt tänk att liksom du, ja nu har du inte ont, ja, men nu har du 4-6 veckor till av vanlig träning innan vi slänger tillbaka dig in i action liksom. Men där tycker jag det måste finnas en klar struktur när vem stiger in mer så att säga. Så att man inte blir kvar i ett fack hela tiden. Så att det bara blir, jaha nu kör vi fysioterapeutisk träning och sen plötsligt ska vi in i den här fysiken. Så man jobbar ju sida vid sida. Och sen procentuellt sett så kanske det går från, i början kanske det har varit 80% fysioterapi och 20% fysträning. Och sen så byts ju den här ut då. För någonstans så vill man ju fasa ut sig från kanske då den, i en perfekt värld så skulle vi aldrig behöva göra fysioterapi om vi tränar bäst och aldrig blir skadade. Det är jättetråkigt för då skulle en hel grupp inte ha något jobb. Så kommer det aldrig bli naturligtvis. Och till exempel om inte idrotten krävde någonting då hade vi inte haft fystränare heller. Så att ett samarbete mellan de två är väl det som jag ser att måste till på ännu bättre nivå framförallt. Och sen måste ju kunskapen uppifrån och ner, för ändå om vi pratar om klubbar, då är det ju någon här uppe som sitter och anställer folk. Och vet att är det här den bästa vi kan göra för klubben i det här, i det här dagsläget? Är det bäst att ha två för samma pris, två tjänster på samma pris, eller är det bättre att separera dem?
När det kommer till, för dels så finns det ju, om man säger, verkligheten. Du pratar ju om så här drömscenarier som vi vet finns i Sverige. Alltså oftast är det de mest framgångsrika föreningarna, oavsett idrott, de har en väldigt bra struktur liksom, med allt det du pratar om. Sen så ser ju inte verkligheten alltid ut så inom svensk idrott. Och när vi ser på fysträning, vi pratade förra avsnittet, om du lyssnade på del 1, så pratade vi lite om en fystränare, vem är ansvaret och så vidare. Då pratade vi lite om just det. Aktiva har, alltså aktiva idrottare har ett stort ansvar. Vi har tidigare avsnitt pratat väldigt mycket om tränarens roll och att vi belastar tränaren mer. Tränaren ska kunna allt. Liksom. Tränaren är, och här pratar vi faktiskt nu om, kan vi ha separera, och plötsligt pratar vi om två roller, och det är inte alla som har resurser för det. Dessutom så, framförallt individuella idrotter, eller de idrotterna, om vi tar bort de stora drakarna i det här, fotboll och hockey som har liksom team, alltså svensk elitidrott, då lägger vi mycket ansvar på de aktiva. Så aktiva idrottare har det största ansvaret att se till att prestera och träna. Och tränaren är någon guide snarare än liksom någon eller den har auktoritära, man är auktoritär men man har inte helt auktoritärt bestämmande, utan det har aktiva idrottaren. Varför utbildar man inte aktiva idrottare snarare än tränaren? För att avlasta tränaren så att den kan fokusera på att vara tränare, och de aktiva lär sig mer om vi tar till exempel kost eller fysträning.
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker ju lite, kanske lite annorlunda än frågan. Jag tycker ju att ansvaret ska ju ligga på den aktiva, och att de också ska ha söka efter eller hitta vad är min väg fram i det här området. Däremot tror jag att tränaren i slutändan måste också vara den som är lite mer som ett filter. För det finns ju en enorm djungel av folk som kan, de kan nutrition, de kan fys, de kan allt möjligt. Men man kanske måste vara det här filtret. För vi har ju haft idrottare som har 16 resurspersoner runt sig som kan någonting om någonting. Men sen, vad är det som är bra? Man kan inte utvärdera ens om det är det som är framgången till varför blir du bättre. Så jag tror att tränaren måste vara ganska nyfiken och hålla ett ganska, man måste ha ett brett perspektiv och ha lite kunskap i allt, och sen kunna, är det här riktigt, så kunna fråga, ställa, är det här verkligen den här personen som du ska ta hjälp av? Men det är jättebra att de aktiva har det här drivet för att driva sig framåt och leta efter och utveckla sig själva. Men jag tror man måste vara som ett filter där som tränare. Sen om man ska utbilda dem aktiva, det försöker man ju som tränare utbilda dem. Att få ett visst kritiskt tänkande till allt ni ser är inte guld och gröna hängar liksom. Utan det här är, jaha, bara för att någon lyckades med den här metoden så är inte säkert det. Det vet vi inte om 5 år kanske, det är aldrig någon som gör det här längre. Det är ju, och då kommer vi in lite grann på det här som min erfarenhet har varit under alla år, att de här som startar koncept och så vidare i träning, att helt plötsligt är det här det bästa som finns, och så säljer man och tjänar en jävla massa pengar oftast, och sen är det efter 3, 4, 5 år så är det tyst, för då har de som har gått de här utbildningarna eller tränat det här, märker ju att det funkar ju inte, det blir ju ingen utveckling på min styrka eller vad det nu är som krävs för min idrott. Och sen kan det ju vara så att ja, men de som då är, som den här personen då kanske använder som sin konceptbyggare, att det funkar. Ja, men de har ju tränat 15 år innan. Så de har ju en grund att stå på. Men när de här unga som ska utvecklas kommer in i det här konceptbyggande eller konceptbyggande miljöerna, så blir det inte den utvecklingen. Däremot så kostar det pengar. Och där måste tränaren vara ett filter. Och vi måste kunna utbilda dem. Tänk 3 gånger kanske innan du bestämmer var du ska gå någonstans.
Ja, jag kan hålla med. Jag är lite tveksam på det här att tränaren ska utbilda de aktiva. Utan jag tycker, alltså, mer än tränaren ska träna de aktiva. Men jag tänker också, för nu pratar du om utbildningar som, och jag förstår problematiken med det här, konceptutbildningar och vem ska man lyssna på. Men vi har ju till exempel, dels med samband med RIU, Riksidrottsuniversitet, så har vi liksom riktiga formella utbildningar på universitetet för aktiva. Vi har High Performance Center där man jobbar väldigt centrerat med de aktiva att utbilda dem. Och det finns ju sådana. Min tanke är att kan vi inte lägga om resurser till exempel. Att RFSISU eller specialidrottsförbunden gör, testa bara gör istället för 100% utbildningar för tränare. Så gör man 75% av utbildningar för tränare. Men 25% gör man utbildningar för aktiva istället. Så att det blir formell utbildning och filtret är klart om man säger så. Eftersom det kommer från formella instanser.
Ja, alltså jag håller ju med, och det är ju lite så vi försöker göra när vi har läger och så vidare, att det är utbildning under veckan. Sen är ju inte det en högskoleutbildning med 7,5 poäng, utan det är ju föredrag, föreläsningar från om nutrition, om mental träning, om vad det nu kan vara som är viktigt för att idrotten ska få ihop hela tårtan helt enkelt. Men det är ju också då, jag tycker det vore fantastiskt om vi hade en ännu större universitetsutbildnings med stöd runt om, ungefär som i USA. Det har varit fantastiskt, där man har liksom allting på plats, vi har gymmet, vi har allting, här tränar du, här läser du. För då har man ju också en trygghet i vardagen, vad ska jag göra nu, än att sitta hemma på kammaren och inte ha någonting att göra. Då får jag samtidigt en utbildning som att jag kan utöva min idrott på högsta nivå. Och jag vet ju att det känns som att det växer lite mer i Sverige, men det är ju långt ifrån där jag kommer ifrån i USA, där det är liksom lika stort som professionell sport naturligtvis. Dit kanske kommer vi aldrig komma. Alabama, de har en budget på 2,5 miljard på idrotten. Så att, det är lite skillnad. Det är hela Sveriges sammanlagda idrottsbudget. För hela RF tror jag väl 2,5 miljoner eller miljarder och sånt där. Så att, ja.
Sen tänker jag med utbildning att jag tror man också tänker så att om man utbildar tränare så får man ut det till väldigt många aktiva. Om man utbildar en aktiv så hjälper den sig själv. Så småningom kanske några av dem blir tränare. Men jag tror att man tänker sig att liksom det blir en resurseffektivitet i att tränarna är utbildade. Plus att en tränare är ju lite av en lärare, så att säga. Det handlar ju om utbildning. Att bli bra i idrott handlar ju om att utbilda sig till en elitidrottare, både fysiskt och mentalt och kunskapsmässigt. Så jag tror att tränaren har en viktig del där och att det är viktigt att vi utbildar tränarna. Samtidigt som det är viktigt att de aktiva får ett ansvar, för tränarna är ju inte med och nattar de aktiva på kvällen och ser till att de lägger ifrån sig telefonen och att de kliver upp på morgonen och äter en frukost innan morgonträning och inte förlitar sig på frukosten efter träningen och så vidare. Så där har ju de aktiva ett ansvar, men där handlar det ju mer om att få dem att förstå allvaret, och där tror jag det finns en viktig del i att det kommer in någon annan, och det är det jag har sett med mina aktiva som har kommit in i SOKs ruller till exempel, att det är någon annan som talar om samma sak som jag säger. Men när någon annan säger det, då blir det liksom på riktigt. Och det där känner man ju igen som förälder också, att man bara pratar och det går in och går ut lika fort. Men om någon annan säger samma sak, då är det på riktigt. Så jag tror att det finns en, det är liksom en dubbel grej. Om man tar in någon utifrån så får man både kompetens, men man får också ett bättre lyssnande hos de aktiva, men kanske också hos tränaren. Så att man inte blir för hemtam i sitt eget liksom lilla värld. Där jag knyter mina aktiva kanske för tätt till mig och mitt lilla team om jag har rätt. Utan att man har lite öppet utåt. Men som du säger, filtret, som du säger Jesper, det måste liksom kanske vara tränaren. För man får inte glömma att de aktiva är ofta ganska unga. Och har inte samma erfarenhet, varken av livet eller av kunskap, som en tränare har. Så jag tycker att det är en jätteintressant fråga, men den är ju svår och klurig att svara på. Men jag tänker att utbildningen är väl inte fel för någon.
Nej, det vi vet med utbildningen är att det tar tid. Det vill säga att varför tränare är benägna att inte utbilda, varför begränsningen för tränarens utbildning är tid. Det vill säga att du måste ta bort ett träningspass om man är så fokuserad och tänker att man har inte råd att ta bort ett träningspass för att gå utbildning. Så det är ett problem. Men sen håller jag inte med det helt. Jag tänker att visst, vi har ett gäng tränare i Sverige som är liksom enormt erfarna och så vidare. Som har varit på sina platser länge. Men annars är inte en tränarkarriär så lång. Det vill säga, vi har inte samma tränare på junior- och subelitnivå hela tiden. Det skiljer sig, för det är liksom slitsamt och man får inte så mycket betalt och så vidare. Däremot på högsta nivån har vi tränare. Vilket gör att jag undrar om det är resurslöseri om man hittar former. Så det är bara en reflektion till det. Men återigen, det här vi pratar om scenariot, man kan ta in dubbla roller, vi ska ta in fystränare, fys och så vidare. Vi har ju fler fystränare idag än vad vi hade för 10 år sedan. Vi utbildade här på universitetet och det finns fler kurser av SISU med, just, med fokus på fystränare. Men om jag återigen, vi pratade förra avsnittet, om jag ska prioritera, om jag bara får in, om jag inte får in en fystränare, eller jag får in en fystränare en gång i månaden, hur ska jag förhålla mig till det? Vad kan jag göra själv som tränare? Vad ska jag prioritera? Om vi pratar, välj två idrotter. Ta judo och ta ishockey. Om jag nu inte har, jag har tillgång till fystränaren en gång i månaden, hur ska jag använda den fystränaren då som om jag är head coach?
Det är ju lite svårt så med en dag i månaden, kanske var lite extremt, men det är klart att då ligger det ju på dig. Och sen kanske också att man har den här månaden, att man har de här utbildningstillfällena för de aktiva. För i det fallet så kommer de ju få ta ett större ansvar oavsett. Nu pratar vi om två sporter som är ganska fysiska, i både judo och ishockey, där fysen är ganska avgörande. Du kan inte vara en bra judoka om du är klen och outhållig, så att säga. Eller samma sak i hockey. Så att det gäller nog att det måste ju, och då gäller det att när den här fystränaren är med, så är tränaren med också och brinner lika mycket för att lära sig så mycket som möjligt. Men det gäller ju då att man hittar den. Om du bara en dag i månaden, då gäller det att du hittar någonting som är så pass enkelt som alla kan genomföra, men som ändå ger utveckling. För det är ju där i slutändan det handlar om. Sen om vi står på ett ben och pillar oss i näsan när vi gör övningen, om den ger utveckling, fine. Men det kan ju också vara att man behöver köra en knäböj med en stång. Och då behöver man ju ha den delen och kunna visa att du gör rätt. För det finns ju inga farliga övningar som vi kan utföra. Det är bara dåligt utförda övningar som är farliga. Inom fysträningen egentligen. För det är det mest kontrollbara vi kan göra. Vi kan kontrollera intensiteten i fysträningen. Så det är ju egentligen där man aldrig ska bli skadad. Till exempel då. Men om du har en dag i veckan som sagt, eller en dag i månaden, då gäller det att tränaren är väldigt engagerad också för att kunna hjälpa till.
Att man ju mer tar in som konsult för tränaren.
Ja, ja. Och som sagt, man går in och sen får man någon typ av upplägg då som vi kan följa. Och då kanske det kan finnas för olika nivåer på det upplägget då. De som har lite mer erfarenhet, för ungarna kan ju komma från olika bakgrunder. Men jag har spelat andra idrott, så har vi gjort det här. Ja, men de kan göra lite mer avancerade. Sen har vi de som inte har gjort någonting. Ja, men de är liksom i lekstadiegruppen. Och sen har du de här som är lite mer uppåt, högre nivå. Så man, och det tror jag framförallt i lagsporter, att man vågar också gruppera dem efter vad deras erfarenhet och kunskap är. För jag tycker ibland slänger man in alla i samma kvarn och sen så får vi se vad som kommer ut. Och då kanske det är några som gjorde sig illa för det var för svårt och så vidare. Så att våga också gruppera inom, om man har väldigt få tillfällen där den fysiska tränaren är med då, så att säga.
Nu vet jag att det var debatt är väl att ta i, men för sig 10 år sedan så pratade man mycket om tester inom idrotter. Där man pratar om att men tester kan bli för mycket, för liksom, man blottar de aktiva på ett negativt sätt. Kan man inte hantera det, så är det liksom svårt med tester. Å ena sidan. Å andra sidan vet vi att testa våra aktiva är ett sätt att mäta vår träning. Jag var ganska oförstående till det, för jag tycker att tester är ju ditt bästa redskap som tränare. Men du ska inte mäta de aktiva, du ska ju mäta hur din träningsplanering är. Har jag fått ut det jag vill av min träning? Men då tänker jag, hur mycket ska vi testa våra aktiva? Och då pratar jag inte, okej, elitnivå, då måste vi hålla koll hela tiden. Men junior, sub-elit, hur mycket ska vi testa de aktiva?
Min erfarenhet är ju i alla fall, ju tidigare vi gör någon typ av tester, desto mer avdramatiserat blir det upp i åldrarna. Vi märkte ju det, jag vet i alla fall i vissa projekt som vi gjorde med SOK, när jag var där då, med ner i åldrarna. De var ju ända ner till 13 år en del som var med, som var pingespelare, och vi har haft någon skateboardare och sådär. Men det är ju liksom ingenting pedagogiskt sett. Vi ser om du har, hur stark är du? Liksom det, vi pratar bara om kvaliteten. Ja, här behöver du bli lite bättre för att du ska orka göra det här eller kunna lyfta upp någonting. Men det är ju mycket hur vi pratar om det, vilken pedagogi vi använder runt tester. Avdramatiserar det ingenting liksom att så här, utan man står och pekar med handen, utan låt dem göra det, gör ditt bästa, fine, och så pratar man efteråt och så säger man här kan du bli lite bättre och här kan du bli lite bättre så. Och jag tycker att det var ett tag nästan att man inte skulle köra tester för det var så utsättande, det var jättejobbigt för ungdomarna och så, det kan det ju vara. Det är jättesvårt om man håller på med vi tar konståkning och så har vi en tjej som har helt plötsligt kommit i puberteten. Som då vi har kört innan har varit fantastisk i sin fys. Och sen har man då kommit in i puberteten och så har man kanske växt 15 cm och gått upp 10 kilo. Det är klart att de testvärdena blir ju jättejobbiga att ta emot. Men då måste man ju vara, hur är vi utbildade för att hantera den här förändringsåren som händer? För gör vi det på rätt sätt så kommer det hända, ja, kroppen kommer att stabilisera sig, så kommer vi ha kvar en konståkare i 10 år till kanske. Istället för att man bara drar på och säger, kanske är lite för, vad ska vi säga, man säger saker på fel sätt helt enkelt. Utan man får ta det för det. Man måste också se individen, vad är individen i sitt liv just nu när vi tittar på de här testerna. För att hitta rätt.
Men jag tänker med tester, man kan göra liksom tester på olika sätt. Man kan göra tester ganska avdramatiserat i träningen bara för att se hur man mår för dagen för att klara av träningen. Men man kan också göra stora testbatterier. Och just nu så är ju att göra analyser är ju superstort. Jag vet inte hur många konferenser jag har varit på för just liksom mätning och analys av idrott. Och jag funderar på, finns det en risk att fysträningen äts upp av analyser och testning och en massa data som man inte vet vad man ska göra med istället för att träna? Förstår du frågan?
Mm, absolut, och jag ser ju en lite av en tendens av de senaste 10 åren att vi fastnar för mycket i vad datan säger. Datan ska ju bara vara ett stöd till att visa att ja, vi är på rätt väg. Eller Kalle har tränat lite för mycket nu så nu får han inte samma fart på grejen eller vad det nu kan vara. Eller så. Och jag tycker i vissa lagsporter, till som fotboll, då, där i, kanske inte i Sverige än, men internationellt har det ju 4-5 stycken som sitter med och tittar på GPS-data. Som de säger till, nej, nu har du sprungit för mycket, nu får du backa här till exempel. Ja, det kanske kan vara bra för vissa, men man ska använda det här som ett stöd. Och sen, för vi får inte bara titta på siffrorna. Vi måste ju titta personen i ögonen som faktiskt utför de här grejerna. Och sen, vad är det som händer här till exempel då? Men jag tycker att vi börjar, det finns så mycket mätmedel nu för tiden. Och det är lite lätta vägen ut egentligen. Ja, om jag inte vet vad jag ska göra som tränare, ja, men då tittar jag på siffrorna. Så kan vi säga och dra någon slutsats och så drar jag därifrån. Men det kanske inte är det som är rätta vägen framåt. Så man måste, ja, det kan vara ett bra stöd. Det kommer ju ge att ja, men vi har tränat jävligt mycket här nu. Och då visar det på att de här siffrorna börjar gå ner. Ja, men det förväntar vi oss. För det är den perioden vi är i just nu. Och så vidare. Så att man har det som en extra coach egentligen. Men det krävs nog rätt mycket erfarenhet när man börjar dra stora slutsatser från olika data då.
När vi är inne på data från slutsatser så tänker jag också en annan problematik som ligger ganska nära det här. Det är ju att man som tränare då är ute och letar efter information här och där. Och hur man sorterar i all den information som finns. Du kan få via din telefon helt liksom ofiltrerat eller filtrerat efter vad du har sökt på naturligtvis. Men du kan också hitta artiklar och så med siffror och mätningar och så här ska man träna. Och du pratade förut om att man i förra avsnittet om att man kan fastna i konceptträning liksom. Är det någonting du ser när du träffar tränare ute och idrottare ute? Att det finns en problematik i att liksom rensa i den kunskap som finns och att det är lätt att fastna i att man har läst en artikel om att så här ska man träna eller man har fått Van der Poels träningsupplägg och tänker att det här är the shit liksom. Och så gör man det oavsett. Man tittar inte på individen som du säger och sin egen kravanalys utan man går rakt in i det här har jag läst.
Mm. Nej, men det är absolut, och vi tittar ju lite grann åt det hållet. Ser vi någon som lyckas och lite framgång, då kanske jag kan ta något av det. Ja, det kan du kanske göra, men det kanske är helt fel i din struktur. Du måste ju som tränare ha din, vad ska man säga, inte koncept, det ordet ska vi inte använda, utan din typ av strategi. Det här är de 4 väggarna som jag jobbar inom ungefär över en viss tid. Sen utvärderar jag det och sen så ser jag om jag behöver göra något annat, addera eller ta bort. För det är så det, och då, hur ska vi kunna utvärdera om det går framåt? Då måste vi ha någon typ av någonting, något värdesätt, vad heter det, värdemätare på vad vi har gjort. Har vi gått framåt? Är det så att är vi ett fotbollslag, vi behöver springa mer, gör vi det? Ja, nu gör vi det enligt all data. Ja, men bra, då har vi gjort någonting rätt. Är det så att vi jobbar på någonting i judon här? Ja, ett visst kast som jag aldrig har riktigt... Men jag har utvecklat mig lite mer fysiskt. Nu har jag bättre grepp, pang, och så händer det. Då har vi gjort någonting som är bra. Då kan man ju se, då är ju sporten själv ett test. Men sen kanske man behöver också göra andra tester för att se att den stödträning du gör som fysen är då ger resultat. Så att vi får en utveckling. För utveckling är ju det, förändring är ju det som hela tiden pågår. Om positivt eller negativt. Vi vill ju bara ha positiv utveckling och förändring naturligtvis i idrotten.
Jag tänker på, precis som vi pratar om tester, vi pratar om data. Och jag tänker precis på samma sätt som vi brukar prata, Karin, om tidig specialisering. Alltså det är jättebra. Och då tänker tränaren, ja, då ska jag göra det. Men det som är viktigt att veta är att det är väldigt, väldigt svårt. Att träna tidig specialisering kräver väldigt mycket kunskap av tränaren. Att jobba med tester kräver väldigt mycket kunskap. Att jobba med data då, som är liksom ännu högre steg, kräver otroligt mycket kunskap för att veta hur man ska använda det. Och det är väl någonting som med, vi pratar om övningar. Alla övningar är bra så länge. Alltså bra övningar är bra. Dåliga övningar är dåliga. Och samma sak med tester och så vidare. Men att ta reda på mer, ni som är tränare, när ni gör tester. Så att ni vet hur ni ska hantera det. Och gå in med inställningen om att det är svårt. Och lägg det på en nivå där ni vet 100% att ni kan hantera det. Snarare än att undvik det inte och tänk inte att det är bra och det är lätt. Utan det är svårt. Alltså det är bland de svåraste delarna. Analys, tester, ja, specialisering och sådana saker. Har du med om det?
Ja, absolut. Och jag tror att en grej just med tester är att gör hellre hitta något test som säger jäkligt mycket än att göra en massa olika tester. För då känns det nästan som att man, varför ska vi hoppa åt alla olika håll till exempel? Ja, men det kanske säger att vertikalhoppet säger ganska mycket. Hoppar du högt rakt upp så kommer du nog hoppa ganska långt rakt fram också. Eller springa lite snabbare så att säga. Du är ganska explosiv. Det finns ju studier på som visar korrelation med vertikalhopp och så vidare. Att man är ganska snabb i början i sprinter och så. Så varför ska man göra både och då? För det också blir ju längre det här paketet, ju större det är, desto mer ångestuppbyggande är det kanske för en aktiv. Ja, vi ska ju ha de här 2-3 timmar eller 2 dagar av tester. Och då kanske man gör 4 tester som säger samma sak egentligen. Jag tyckte att jag såg någonstans i Danmark när jag var nere där de hade för handbollen, de hade 5 tester. Det här är de 5 testerna vi har, och då var det väl i stort sett det var något, man skulle springa Cooper för kondition, man skulle göra någonting, något hopp och så vidare. Men det var, då får du en liten profil på var du ligger, och så hade de bra eller liksom medier, bra världsklass. Så kunde du göra det i alla klubbar, hade en stor plansch i handbolls, liksom, lokalen. Men väldigt enkelt, och det tog, vad kan det ta, knappt en timme. Och göra alla tester då. Och sen kan man göra vissa tester bara då och då. För att testa av naturligtvis. Och det måste man ju göra. Man ska ju också testa när det är relevant. Det är ingen idé att testa explosivitet när vi är i en grundperiod. Där vi ska bli jättestarka och liksom bygga upp den kapaciteten. Så att, ja.
Ja, men jag tänker på det här med liksom testerna då som görs. Och då kanske det är en fystränare inblandad. Men jag tänker... Testerna ska ju vara för att bli bättre på idrotten, men det är kapaciteten man mäter och så ska man förbättra kapaciteterna. Och du har jobbat i många idrotter och sådär. Kan du se att ibland kan krocka att aktiva fokuserar mer på att bli bättre på kapaciteter än överföringen till den egna idrotten, så att det kan bli ett feltänk hos de aktiva?
Absolut, och det där är ju, det är där den pedagogiska delen kommer in, och det är därför vi måste ha det här, vad är good enough? Är det en kvalitet, den här nivån, om vi pratar världselit till exempel, ja men här kommer ju upp, säg att vi ska spela en idrott, så alla i världen, säger vi, inte alla, men de bästa ligger runt 60 VO2 säger vi, i milliliter per kilo per minut då. Ja men ligger jag där, då behöver jag inte lägga mer tid på det. För att jag tycker det är roligt. För det är ju, då måste man ju styra en in. Ja, men däremot din styrka, där ligger du inte uppe på good enough. Jag vet att fysprofilen som SOK vi använt, den får ju alltid kritik för den är inte idrottsspecifik, säger alla. Men den är inte till för att vara idrottsspecifik. Den är till för att den ska visa vad det var för basfysik, för att du ska kunna orka göra all träning. Och det vi har sett, det har man då, den är ju 1-10 skala på den här då. Och det kan vara samma tester i massa olika idrotter, fast det är olika krav. Vilket vi har fått kritik för, eller SOK har fått kritik för då. Men däremot så kan man säga, har man en 1-3 i snitt, ja men då är fysen begränsande. För att du ska kunna träna nog och kanske prestera en idrott. 4, 5, 6, ja men nu börjar det hända saker, du är på rätt väg. Är du 7, 8, 9, men du kanske inte, du behöver bara bibehålla det. Då ska inte det ta mer tid ifrån din träning för att lägga ännu mer tid på kondition eller styrka eller vilken nivå det nu är eller vilken kvalitet det nu är då. Så det där är viktigt, för det har man ju, den debatten har ju funnits där. Det här fysprofilen har ju liksom spottats på och sagt att det är bara skit många gånger. Och det tycker inte jag, därför att det vi ser är ju att den här basfysiken blir sämre och sämre. Vi orkar inte, vi är för klena. Ja, men då måste vi ju få tillbaka den, och det är där vi mäter där. Och sen kan man alltid diskutera, varför mäter vi på olika sätt? Vill vi mäta det till tusendelar, eller vill vi mäta det till liksom en decimal eller heltal? Min gamla kollega Leffe Larsson, som nu är pensionär, men han sa alltid, måste börja heltalen. Vi kan inte börja med decimalerna, utan speciellt inte i de yngre. Vi måste ju flytta dem, det är ganska stora förflyttningar, då pratar vi heltal. Det handlar inte om att det är 47,68 till 69, utan här pratar vi 47 till 52. Och då kanske den här mätutrustningen som är jätteavancerad och fin och allting och mäter bra, varför? Det tar att vi måste ta gruppen som vi ska testa in i ett labb, kanske gör det ännu mer ångestfyllt än att vi tar ut dem i en miljö där de är, jag känner sig bekväm. Ja, men det ligger en friidrottsbana bredvid fotbollsplan här. Vi går ner på Valhalla va? Mm. Bakom där, men det ligger fotbollsplan, och så kan det finnas en friidrottsbana nära, så kan vi gå och springa där om det behövs springa i test till exempel. Ja, det är inte så farligt. Jämfört med att vi ska åka in i test på ett stort universitet eller ett labb då. Så keep it simple.
Keep it simple, vi avslutar med det. Tack så jättemycket för att du var med. Ni har lyssnat på en podd för tränare. Tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare.